Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 247. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Hallå!
Hej, hej!
Vi ska idag prata om Malmö FFs match mot Varberg i första hand. Vi ska även blicka framåt lite mot de kommande matcherna mot AIK och Kalmar. Men vi börjar med det som har hänt, det vill säga matchen då på stadion i söndags där MFF besegrade Varberg med 3-2. Det var knappast någon övertygande historia, men dock en seger och ett klart fall framåt jämfört med matchen mot Djurgården. Och det finns lite olika saker att diskutera från den här matchen. En av de sakerna är ju den effekt på byterna som Jonathan Tomasson trots allt fick ut. Både de byten som han gjorde ändringar som han gjorde i startelvan och de byten som han gjorde under matchens gång. Om jag liksom lämnar ordet lite fritt här, av de här ändringarna i startelvan och byterna som gjordes under matchen, är det något särskilt av dem som ni tycker sticker ut?
Jag tycker väl snarare att det sticker ut att han faktiskt gjorde byten, snarare än vilka spelare som kom in. Det var viktigt att agera liksom. Det var snarare det. Alltså, det kunde mycket väl vara så att han hade börjat med Rex och Berget igen och slängt in Birmancevic och Nalic och troligen fått ungefär samma effekt av byterna. Nu är ju hypotetiskt resonemang, men det känns ju, jag tycker att det som avgör är snarare att MFF får in pigga spelare, individuellt skickligt spelare. Och det kan inte Varberg matcha liksom. De kan inte byta in samma kvalitet. Och ja, det är väl någonstans det som avgör det här, tycker jag.
Vi kommer ju att prata mer om honom sen. Men jag skulle vilja säga att direkt avgörande byte är ju att Pavle Vagic ersätter Erdal Rakip. Jag tycker det visar, vi kommer som sagt komma tillbaka. Jag tycker det visar väldigt tydligt på problematik om man ska stanna där så länge vad det gäller dem. Men jag tyckte faktiskt det var konstigt att han inte gjorde, det var ju uppenbart så att Erdal inte mådde bra. Jag tyckte det var konstigt att han inte gjorde bytet tidigare med tanke på hur det såg ut. Sen vad det gäller de andra spelarna så tänker jag så här att när Berget och Rex kom in så ser man på något sätt en dubbel effekt av bytet. Alltså någonstans så, det var inte bara så att spelet höjde sig rent generellt, utan de var ju lite vassare kanske än vad de har varit, framförallt Berget i någon match. Och jag tror att även om spelet inte blev så bra med Nalic och Birmancevic gör ändå mål och Nalic är bra i början, så blir liksom effekten att Rex och Berget skärper sig helt enkelt, utan man hamnar på bänken. Och det där är ju ett gammalt känt fenomen, att du ska inte vara för trygg i dina positioner. Och det kan vara några få procent det krävs liksom för att lyfta dig.
Ja, så man fick ju ändå ut, det var ju ändå, första målet var ju ett inlägg från Felix Bejmo som togs om hand av Adi Nalic och som till slut slogs i mål av Birmancevic. Så det var ju de var ju verkligen inblandade på det viset. 2-1 målet gjordes ju av Lasse Nilsson som var en annan ändring i startelvan, och sen då 3-1 målet av den inbytte Sören Rex. Så att det fick ju ändå någon sorts
Nej, men det fick ju stor effekt.
Kalendereffekt på den i alla fall.
Det som hände tycker jag bara var att Birmancevic kom inte in så mycket i spel som jag hade hoppats, och Nadin Alic formkurva under matchen var ju kraftigt dalande, om man säger så. Han var ju väldigt duktig i början. Lasse Nilsson tillför ju lite någonting, lite annan dimension kanske än Brorsson. Lite mer lagjäklar han är, men sen går han ju bort sig mellan varven, det gör han.
Han är i gott sällskap i backen.
Ja, jag ser, det var ju en del som försökte skylla andra målet på honom, men jag tycker att det hänger helt och hållet på Annel.
Ja, det är
med Hodzic som missar markering.
Ja. Tittar man på reprisen så är det, förefaller det ganska tydligt vem som ska markera Karlsson Adjei där i det läget. Men vi kan, det ska vi också återkomma till. Ser ni någon, Fredrik trodde att för det här var ju lite grann en återgång till det som, vad ska man säga, det användandet av ersättare som Jonna Thomasson använde sig av förra sommaren. Med lite så fler tidiga och stora byten så att säga, med mer än en spelare där man lyckades ändra matchbilder flera gånger. Tror du att det här liksom första steget är någon sorts återgång till det?
Det är svårt att säga, men det borde ju bli så med tanke på att spelschemat nu tätar till sig här innan EM-uppehållet tar vid om 4 omgångar, va? Vi har ju varit inne på det också, att det är ju det här med att det har varit lite passivt från bänken när MFF har kört fast. Man har liksom inte utnyttjat den stora truppen man har. Samtidigt så, när vi är inne och pratar om liksom Nalic och sådär, att han form, alltså att han dippar under matcherna, man får faktiskt inte glömma av att en del av MFFs, vad ska man säga, problem beror lite på att det är ganska mycket spelare som inte riktigt spelar där de brukar spela. Nalic är ju inte en kantspelare som så, utan han vill ju ha Toivonen-rollen i första hand, och i andra hand egentligen Colak-rollen då liksom. Och Vagic till exempel kom in och gör det bra där då på det defensiva mittfältet, men han skulle börja säsongen som mittback, var det ju sagt. Det är liksom, det är många som spelar, eller många, men det är en del spelare som spelar på de positionerna de inte riktigt vana vid. Rakip är ju en annan sån som, nu har han haft den positionen en del förra året också, men det är ju inte hans bästa position, och då är det ju lätt att prestationerna dippar under matchen så att säga.
Och någonstans tror jag man måste tänka på det här ändå, att det är inte alltid de 11 bästa spelarna som ska vara på planen, utan det ska vara det bästa laget. Och det är väl där MFF och Thomasson har missat en del kanske under både försäsong och under starten på Allsvenskan. Men sen ska jag faktiskt ha beröm för ett byte till, för det är en sak som han inte har varit så vass på tidigare, men det är ju att han faktiskt slänger in, nu borde det inte behövas, men att han slänger in Frans Brorsson slutminuterna för att markera att nu stänger vi där bak. Jag tycker den sortens signaler också är viktiga, liksom att våga göra det bytet.
Ja, alltså det går ju, signalen att nu stänger vi till där bak kan man inte göra tydligare än att byta ut Anders Christiansen.
Nej. Det var lite överraskande att man
med en mittback.
Jag hade kanske tagit någon annan i det läget, men det var lite märkligt. Men man ser att om man tittar på, nu har ju det laget gått extremt delat i år, men Häcken har ju satt där i system med Johan Hammar både offensivt och defensivt under förra säsongen. Att liksom använda honom som en extra kraft både defensivt och offensivt i slutmatchen.
Det måste ändå vara lite trist att liksom få den rollen.
Absolut.
Om det blir konsekvent så att man spelar bara sista 5 minuterna i match efter.
Nej, den är inte kul på det sättet. Men
det blir någon slags motsatt supersub, liksom att man byts in för att nicka bort bollar på slutet.
Men hellre nicka in mål, för det är faktiskt så de använder.
Ja, i och för sig, det går ju. Ja. Nej, men i alla fall, det är väl roligt på offensiva fastar då.
Men det är ju en lyx ändå som man kan unna sig när man har 5 byten.
Yeah.
Det går ju, man behöver liksom inte... I vanliga fall med 3 byten så kanske man ändå får, då får man kanske spara ett byte för att kunna göra det på slutet, men det behöver man inte nu. Jag föreställer mig också att om man har den här, alltså om man vet att man ska göra 2-3 byten efter 60, 65, 70 minuter, det borde ju också göra att man kanske kan alltså coacha laget på ett lite annat sätt. Du har spelare som du vet inte behöver liksom orka i 90 minuter. Sen är det väldigt svårt att säga vilka de spelarna, de måste bestämma för vilka de spelarna är i sig.
Ja, men det känner nyspelare ofta på sig också kanske, men fotbollen har ju inte riktigt den traditionen att du kör i 60 minuter fullt ös och sen byter vi ut dig. Men så är det ju absolut. Jag tycker ju att man ska behålla det här med 5 byten även när pandemin är över, måste jag säga.
Ja, alltså det är inte det enda som är negativt med det är det att det tar lite tid, men det blir ju oftast, det är ju oftast bra för matchen, och det är oftast och givetvis också positivt för lagen, för att de kan hålla igång fler spelare.
Ja, det är positivt. Därför att det är positivt för spelarna som vet att det är större chans att komma in.
Ja. Vad skulle du säga, Fred?
Nej, men det är ju inte 5 tillfällen man får byta heller, så att det borde ju kunna gå och speeda upp det lite grann, tycker jag.
Ja, fast det tar ändå, även om man ska byta, även om det är 1 tillfälle, det tar ju längre tid att byta 3 spelaren.
Ja.
Än 1.
Det ska lunkas av planen.
Ja,
det ska ändras på ljustavlor.
Ja, men det ger en ny dimension till fotbollen, tycker jag, det här, att det är lite spännande. Det står 3 man på linjen, och framförallt med lag då som har väldigt starka bänkar som kan förändra matchbilder ganska totalt.
Mm. Ja, det var ju ett oerhört starkt vapen för MFF förra året.
De har plockat många poäng på det.
Och
twittrade efter matchen att Berget och Rex första insats var ju väldigt viktig som inhoppade. De båda två lyckades undvika att bli träffade av Nilsens jätteskott. De fick kasta sig undan.
Det är ju en kandidat till årets mål, det alltså. Vilken strut.
Och där vi har liksom pekat en del på Ahmed Hodžić defensiva brister det senaste, men han gör ju en oerhört väl avvägd nick vid första stolpen på Knutsens inkast där. Det är ju det är väldigt starkt att springa framåt och liksom nicka den snett bakåt på det viset han gör. Det är en skicklig aktion.
Absolut.
När vi pratar om skickliga aktioner, vi har inte pratat så mycket om målen då. Jag antar att vi kommer att komma tillbaka till de defensiva, men det var ju bra av Anel där. Men Sören Rex prestation vid 3-1-målet var fantastisk. När han liggande liksom lyckas få kontroll på bollen och resa sig och balansera skottet. Jag har sett många som har skrivit om det här nu också, att Rex är ju definitivt en av de bästa värvningarna MFF har gjort de senaste åren, med tanke på vad de har fått ut av honom. Det är ett fantastiskt facit.
Jag tror att han är nästan, jag vet inte om han är bättre nu eller nästan lika bra som han, eller man har gått om nu poängmässigt mot vad han levererade i IFK Göteborg. Och då har han haft, om jag inte har räknat fel, en betydligt mer tillbakadragen roll under långa perioder. Men också mer än ett halvår kortare tid på sig att prestera detta. Jag kan också återkomma med statistiken.
Ett bättre lag.
Ja, men IFK Göteborg var lite bättre när han var där. Faktiskt. Då slogs de ändå i toppen.
Han gör ju liksom, han är ju en spelare som både gör individuella prestationer och jobbar väldigt mycket för laget. Och skicklig med bollen på många sätt och vis. Han gör inte väsen av sig, men ändå det har väldigt stor betydelse.
Han är även en spelare som lätt att prata med, tycker jag. Han reflekterar ändå över saker och ting, och det måste väl på många sätt vara en perfekt spelare att ha i en klubb liksom. Sällan skadad, levererar alltid jobb, står sällan för plattmatcher och så. Dessutom är han ju liksom någon slags en ambassadör för klubben, för han kan ju ändå ta till orda och berätta om vad han tycker om olika saker och ting. På tal om det så var det ju faktiskt befriande att höra Lasse Nilsson efter matchen i en intervju där han sa vad han tyckte om saker och ting. Det är man inte direkt bortskämt med kring Malmö FF.
Han såg sig själv lite och han var väldigt tydlig runt laget. Det var ju väldigt många som reagerade på det. Det var befriande. Det är ju någonting jag saknar inom idrotten. Jag hatar det här slätstrukna när man ska skyla över att någonting faktiskt inte har varit bra. Man kan inte bara berömma sig själv. Det funkar inte.
Nej, men det
kanske är bra att kunna göra det efter en seger, ska jag säga dessutom.
Ja, jo, men visst är det så. För den bilden vill ju egentligen Jonas Tomasson aldrig måla upp. Jag vet inte hur många frågor han har fått på diverse presskonferenser sedan han tog över. Han har ju, och kanske nu framförallt under den här våren, om det här om försvarsspelet. Men det enda han egentligen kommenterar är ju vi är inte nöjda med situationen. Men djupare än så går ju inte analysen utåt sett. Det är klart att det är lite frustrerande som journalist att liksom inte kunna få ett svar där. Men det är också den bilden som, i och med att man inte är djupare än så i analysen, det är också den bilden man förmedlar till sina supportrar. Liksom att det är bara intressant. Det är det som gör det svårt att analysera. Försvarsspelet tycker jag också att vi har aldrig fått förklarat för oss hur tanken är. Vad är tanken på defensiva fasta? Det vet vi inte. Det är ingen som säger någonting om det.
Eftersom vi har det som en programpunkt här, så det är lika bra att övergå den direkt, tycker jag. Det är ju alltså markeringen och spelet eget straffområde. Det som man liksom funderar över är ju hur det kan uppstå såna gigantiska hål emellanåt. Varbergs två mål i den här matchen var ju, den första var ju efter en hörna där Adinalic är den som har markering på Stanisic ända ute vid straffområdeslinjen egentligen. Men redan när de har nått straffpunkten så har Stanisic genom att byta riktning en gång lurat bort Adinalic, som sen aldrig hinner i kapp. Och som ni var inne på tidigare, så vid 3-2 målet så är det ju Ahmed Hodzic markeringsansvar på Carlson Ajay, men han tittar ju bara på boll under hela den sekvensen och är aldrig riktigt medveten om var hans spelare befinner sig.
Och Lasse Nilsson hamnar i ett mellanläge, man ser han försöker vara på två ställen samtidigt.
Ja, precis, men Lasse Nilsson har ju gubben bakom. Alltså, det är ju han har ju, sen vet man inte, alltså det är ju där. Det är ju här det hade varit väldigt intressant då för att liksom koppla tillbaka till det du sa, Fredrik, att det hade varit väldigt intressant att veta hur tänker de med det läget. Är det meningen att Arnel ska gå, inte ha någon markering och liksom
gå? Ja, jag har tolkat situationen så att han har en fri roll på defensiva fasta.
Nu var ju inte detta en fast situation, det andra målet. Men
nej, precis. Men överlag, liksom, man ser det också när Östersund gör sitt 1-1-mål på stadion. Att Anel Akmonovic försöker, det är ju Birman Sevic som missar den markeringen, men det är Anel försöker reparera och springer i kapp där. Det är liksom han som är närmast målskytten där. Så det, min tolkning är att han har den fria rollen och andra har lite mer zonaktigt. Anel Akmonovic ska gå på boll helt enkelt. Men han har inte lyckats så himla bra med det vid tillfällen.
Nej, alltså det som du sa innan, han är ju väldigt bra på det i offensivt straffområde. Mm. Där är det ju väldigt ofta som han... Oj, händer det grejer?
Ja, förlåt. Jag bara ska sätta på målet här på spelaren för att jag vill se det en gång till.
Nej, men det hade ju varit intressant att få höra lite mer om hur det här ska fungera.
Mm. Nej, men precis, för det verkar finnas en frustration nu när jag ser på målet här, så är det ju liksom, då är det ju tre spelare som står och är direkt oense om vad som sker.
Ja.
Så att det finns ju att jobba på där.
Och jag tror vi pratade om det här senast också, om det just med defensiva fasta och Johnny Fels roll. Alltså man måste ju ändå diskutera även den och överväga den. Någonting funkar ju inte. För hela förra säsongen så hävdade ju MFF att man inte släppt in mycket mål på fasta. Jag vet inte om det är samma resonemang nu, men det är inte den känslan man har, utan det är ju ofta det blir problem i de här situationerna. Och det är fortfarande så att Malmö inte har hållit nollan. Och jag tror man är uppe nu i att man har släppt in 9 mål på 18 avslut. Så att det är väl dags även för MFF att ta diskussionen om sitt eget försvarsspel.
Ja, men det blir konstigt när man viftar med den typen av statistik också, när spelarna själva hävdar att man har problem på defensiva fasta. Det är ju, ja, det vet jag inte riktigt vem du slår fast, men ja, det förblir ett mysterium. Det känns också så här att man får nästan, det känns nästan man kan inte prata mer om det, för att så länge det inte ges någon liksom förklaring till vad man får en förklaring från klubben, så är det svårt att analysera mer än att säga att här begås ett misstag liksom.
Ja, för det är någonting i det som känns vanskligt, det är med att när de missar så blir det så himla tydliga lägen för motståndarna.
Mm. Ja, och motståndarna har ju liksom, de har identifierat den här svagheten och utnyttjat den om och om igen, och MFF har liksom inte riktigt lyckats justera den. Det har varit intressant att höra vad andra tränaren Reimi säger om detta. Världens anonymaste assisterande tränare.
Han får inte lov att uttala sig, vilket också är en väldigt, väldigt märklig situation.
Ja, hela den situationen med honom är väldigt... den är på ett sätt väldigt underhållande. Liksom. Det är som att man har värvat en skugga. Liksom. Han syns till ibland, så, men man vet ingenting om honom.
Jag sumpade den stora chansen att intervjua honom, för att på den där första träningen när han kom, det måste ju då vara... Förra året måste det ha varit, ja.
Ja, just det. Det är ett klassiskt klipp faktiskt.
Där alltså, han kommer fram, vi har inte bett att få intervjua honom, men han kommer självmant fram till intervjumikrofonen. Och jag hinner ställa typ en fråga till honom. Sen så är det någon spelare som står på tur.
Och det är Kisse Tillin tror jag som kommer.
Ja, det kan det vara. Och de försvinner så snabbt så att jag får bara putta bort honom. Och sen tar det stopp. Jag vet att jag frågade sen i Marbella på lägret om han och Tomasson kunde sitta med i vår tv-studio. Och det var beskedet, nej, han ger inga fler intervjuer än den som gjordes. Så att det är jag som blåste. Ja. Jag skulle ställa de här frågorna. Då.
Det kanske inte är en policy, det kanske bara han som är sur på dig, Max.
Ja, du knäckte hans mediala självförtroende fullständigt.
Jag tänker att under till exempel Sven-Göran Erikssons tid i England, vad tror du de tänkte om Tord Grip?
Ja,
det måste ju ha varit ungefär. Så här, vem är han? Han som smyger omkring här. Jag föreställer mig att han inte gjorde så mycket media heller. Men det var ju å andra sidan inga problem för Svennis att ställa upp. Så att...
Svennis fanns i media så det räckte att bli över.
Ja, precis. Vad skulle du säga, Max?
Jag tittade lite på statistik också under tiden vi pratade här. Malmö släppte ju in många mål även i fjol med Tomasson som tränare. Men tittar man på 2019 när Röster är igång, så släppte man in 16 mål på hela säsongen. Och nu har du släppt in 9 mål på 5 matcher. Det är liksom, det är ingen bra statistik.
Nej, och vad är den? Om vi vill bara gå in och titta rent personellt vad skillnaden är där, så är det ju Rasmus Bengtsson som är det stora, så är den stora skillnaden. Han fanns där 2019. 2020 var han förvisso där, men inte på rätt sätt så att säga. Och i år är han inte med alls. Alltså, MFF har ju över en ganska lång tid behövt de här, någon slags härföraraktigt i försvaret. Sen har man ju faktiskt också gjort en taktisk förändring. Man har gått från en trebackslinje, och med, inte bara vad det innebär för att man har 3 mittbackar, utan även hur det ser ut på mittfältet framför. Man har kunnat liksom utnyttja en defensiv mittfältare på ett annat sätt. Liksom. Och, det finns ju... Det finns ju argument för att man faktiskt ska twista till det här spelsystemet lite grann, just med tanke på att MFF har tappat många spelare som man drog nytta av förut, som man liksom inte riktigt ersatt än. Jag tror liksom helheten lite har blivit lidande av det.
Ja, nej, man kan ju inte, jag har ju tänkt tanken så många gånger, släpp nu Rasmus Bengtsson. Men det är klart att man måste göra reflektionen bakåt, att han är den stora skillnaden. Plus naturligtvis spelsystemet som du säger, att MFF, det var ju tydligt sagt i fjol med Tomasson att det skulle bli lite större risker bakåt genom att spela på detta sättet. Men samtidigt tycker jag fortfarande att man måste ha en plan B och behöva göra någonting annat när inte det här fungerar. Och det är väl en annan diskussion då som vi skulle komma in på, det här med den defensiva mittfältsrollen.
Bra övergång, Max. Vi tar den direkt.
Ja. Jag fortsätter gärna direkt. Alltså vi såg ju den här Bonke Innocent kom in med sina begränsningar i de par matcher här. Och vi ser nu när Pavle Vagic kommer in hur matchbilden alltså förändras ganska radikalt. Med att han är liksom lugnare och tryggare, springer inte lika mycket utan är fast i sin roll och med väldigt, väldigt bra passningsspel. distinkt uppåt i banan. Och samtidigt så blir Anders Christiansen lite bättre efter en väldigt dålig start. Eller till och med så att Toivonen blir lite bättre. Alltså någonstans måste man väl släppa tanken att det fungerar inte med Rakip och AC tillsammans i den typen av rollfördelning som man har nu. Jag slängde ut det också på sociala medier efter matchen och jag har aldrig fått så många likes på någonting som på det. Så det är uppenbart att supportrarna är likadana i tankarna.
Vår lyssnare Håkan Kristensen som var vänlig nog att mejla mig och sammanfatta detta mycket kärnfullt. Matcherna där där Rakip har och AC har startat är alltså mot Västerås, Gais, Örebro, Elfsborg och Djurgården. MFF spelar oavgjort mot Örebro och förlorade resten. Och sen då första halvlek här mot Varberg som ju var ett kryss på det sättet så att säga. I de matcherna där det har varit Bonke Innocent eller Pavle Vagic bredvid Christiansen är Halmstad, Göteborg, Hammarby, Häcken, Östersund och andra halvlek mot Varberg. Det är alltså oavgjort mot Östersund och vinster i resten.
Ja, no, det, jag tycker det här är talande. Alltså, det är inte så att det är någon kritik från mig i alla fall mot Erdal Rakip utan det handlar ju om att man måste ha ett lag. Ett fungerande lag på planen är viktigare än att ha de 11 bästa spelarna. Och här är det väldigt tydligt att det är en obalans och jag tycker det är konstigt. Som amatör men har sett mycket fotboll att inte en tränare ser det här och förändrar den här bilden. Framförallt som Vagic har gjort det bra tidigare så att säga det under våren också, inte bara i det här inhoppet. Sen att man då är oerhört surat av att Levicki är skadad, men det måste de göra. De vet ju mycket mer än vad vi vet och de vet ju att han har varit borta hela våren. Så att, jag tycker det är mycket märkligt.
Men vad har det här då, den här vad ska man säga, dispositionen om mittfältet, vad har den för betydelse för Anders Christiansen och vad frigör den andra saker i spelet när man har en mer utpräglat defensiv spelare där inne?
Ja, men det tycker jag, det gör han väl. Han kan få helt enkelt koncentrera sig på det han är bäst på och kan således också liksom lösgöra yta för Ola Toivonen också. Jag tycker, för Toivonen får ju ett lyft. Även han när Vagic kommer in.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och det är inte så att AC blir direkt offensivare så, men han blir lite tryggare i sin bollbehandling och söker passningar och försöker inte göra. Alltså det känns som de springer in i varandras ytor och ihop med varandra och gör samma saker, han och Rakip.
Ja, det är ju för att det är egentligen jag tycker den är lurig att komma fram till något väldigt bra svar på, men för att alltså Rakip är ju betydligt mer, han är ju mer bolltrygg än de flesta i laget egentligen liksom, men han får i den rollen han har koncentrera sig på att göra saker som han inte är bäst på. Han har ju till exempel, om man tittar statistiskt, inte en speciellt bra närkampsstatistik i de här matcherna han har spelat i år. Så det betyder att han får ju liksom fokusera på att göra helt andra saker.
Jo, just där sa du något intressant, Fredrik, för jag precis tänkte på det. Jag känner så här att Erdal och Christiansen hamnar lite i samma situationer. De hamnar i mycket dueller och det blir mycket frisparkar både för och emot. Medan Vagic, liksom, precis som att han är en liten bit med bollen, en liten bit ifrån sina motståndare och spelar boll. Utan att ge sig in i de här duellerna där det är risk för bolltapp och så vidare. Så att, ja, det är bara min reflektion helt utifrån.
Ja, det är så. Alltså, det blir alltid lätt. Jag tror mycket att det har att göra med att just den här balansrollen när man får in en spelare som liksom, jag tror inte att det är så mycket vad Vagic gör själv. Alltså, det är inte så att MFFs spel blir oerhört mycket bättre. De vinner matchen med han på plan med 2-1 hemma mot Varberg. Det är liksom blingar. det blir liksom inte klang och jubelföreställning direkt. Och Vagic får ju såklart mer tid på sig mot ett tröttkött Varberg som liksom när han kommer in också har 1-1 borta mot MFF. De är ju där någonstans, vill ju de inte skynda iväg liksom, utan och då det är ju såklart att Vagic får kunna sprida bollarna på ett bättre sätt då liksom. Så att jag tror mer det handlar om att andra spelare får liksom utrymme att göra det de är bäst på. Det blir en avlastning liksom. Jag tror det är framförallt det handlar om.
Att han har testat som mittback också. Jag inbillar mig att det kan hjälpa till också. För det, på sitt sätt kanske det här blir lite mer av trebackslinje eller fembackslinje. Mer naturligt på detta sättet så att säga med honom också på plan.
Alltså jag tror att det när året till slut ska jag göra en sammanfattning och säga hur många gånger du har sagt fembackslinje, Max.
Jag har sagt det många gånger.
Det är ett av dina favoritord.
Men det som jag egentligen tycker att MFF borde försöka, med tanke på att man verkligen vill ha en defensiv spelare på det viset, som balansspelare på mitten då. Och om det nu är så att Jon Dahl Tomasson inte bryr sig om formation utan bara spelprinciper, vilket jag ju tror är lite av ett påhitt. Det är klart att han bryr sig om en formation, för han har använt sig av samma formation sedan han kom till Malmö FF. Så helt ointresserad av formation kan han ju inte vara. Men det är att jag skulle vilja ha upp Toivonen lite närmare Colak. För just nu är Colak lite för isolerad under långa perioder i matcherna. Han rör sig i ett vakuum lite grann. Det är liksom som en avslutsanfallare som inte har någon bredvid sig. Då blir man liksom isolerad, som sagt. Där skulle jag vilja upp honom lite närmare. Och kanske då få AC och Vagic ihop på mittfältet. Där AC har ett tydligare offensivt uppdrag. Förstås som en dynamo som kan gå bak och hämta boll. Det gillar han att göra också. Men framför allt att det är han som ska ta hand om uppbyggnadsspelet på mitten. För nu är det lite så grann som att Toivonen och AC ibland. Min känsla är lite grann att de det hade varit bättre om de liksom särades på lite grann och inte gick in i samma ytor så mycket, utan där får AC är ju dessutom enligt mig lite bättre högre upp i planen, så det hade kunnat vara någonting. Man får två centrala mittfältare med ganska tydlig rollfördelning då i Vagic och AC, och sen så får Berget och Rex, om det är nu de som spelar på kanterna, de får större manöverutrymme, och det trivs de nog med. Och jag tror också att det här medför en bättre defensiv stabilitet. Med ganska små justeringar egentligen. Det handlar ju kanske då inte egentligen om att göra om det där nummermässigt, utan bara att man twistar till positionerna lite grann. Flyttar upp Toivonen i plan.
Jag trodde ju att Toivonen skulle vara längre upp i banan när han kom faktiskt. Det känns väl nästan som att man har sjunkit längre och längre ner i banan efterhand. Mm. Jag måste säga att jag håller med. Sen tänkte jag på det här med defensiv mittfältare också, att MFF har ju liksom en historia av det här. Kommer ni ihåg Marcus Hallstis förvandling från en medioker mittback till en mycket duktig defensiv mittfältare? Man hade innan dess Ivo Pekalski i en motsvarande roll. Jag har sett nu någon som innan Vagic inhopp nu senast föreslog att Lasse Nilsson skulle kunna ta den rollen, vilket faktiskt kanske skulle kunna vara möjligt.
Alltså men det har ju också fungerat väldigt bra i tradition. Adu hade ju rollen.
Ja, Adu också, precis. Så att någonstans är det ju någonting som det man håller på med nu med Rakip och Åse, det är ju någonting som liksom, det finns ingen riktig historisk förankring i dem, jag ska säga. Mm.
Nej, samtidigt det är lite med, alltså jag är helt jag har stöttat det försöket helt och hållet, för att det är en väldigt tilltalande tanke om det skulle fungera. Men nu börjar det statistiska underlaget liksom bli så pass överväldigande så att...
Jag trodde ju att det här skulle fungera bättre mot sämre lag så att säga, men det fungerar ju inte ens där, utan det är liksom, det är bara att glömma det.
Mm. Nej, men och det finns också den biten av att det är svårt att säga om det beror på just det, eller om det beror på att allting hänger ihop på fotbollsplan, så det är svårt att isolera en lagdel och säga att det är just precis det som inte fungerar. För att Rakip och AC nådde ju onekligen fina resultat tillsammans förra året. Men det handlar ju, och egentligen har det ju inte så mycket att göra med MFFs offensiv. Det är ju egentligen inget fel på. De har ju gjort näst flest mål i allsvenskan. Eller är det allra flest, till och med. Allra flest kanske det. Och det är ju försvarsspelet som är det stora problemet. Och jag tror snarare att deras samarbete, det är de defensiva aspekterna av det samarbetet som är problemet, snarare än att man inte får ut att MFF inte lyckas anfalla som förr. Utan det är mer kombinationen av deras samarbete ihop med att backlinjen har haft problem och målvakten gör att då blir det ju stor skillnad när man får in ytterligare en utpräglad defensiv spelare på plan. För det stärker ju upp försvaret också, bidrar ju till en trygg helhet. Att folk kan få börja göra det de är bra på.
Tror det stämmer. Malmö har gjort 10 mål, Djurgården 9 och Norrköping 8. Mm.
Med de målen så lämnar vi det och går över på ett annat ämne. Nu ska jag först upprepa ett av Max Wimans mantran, som är att vi måste kunna prata om domarens insats också.
Ja, Fredrik, får jag bara avsluta det där som jag pratade om mål. Så ska jag bara säga att det är alltså bara Varberg i Allsvenskan som har släppt in fler mål än Malmö FF efter 5 omgångar. Det är anmärkningsvärt.
Ja, att det blev 3-2 just den matchen var ju kanske ingen hög...
Nej, men det är anmärkningsvärt. Alltså, Örebro har också släppt in 9 mål som Malmö har gjort, men alltså, sen är det inte fler lag. Varberg har släppt in 10. Ja, förlåt, avbrottet.
Ja, vi måste kunna prata om domarens insats också. Och jag har faktiskt tidigare under den här säsongen funderat på att domarna påfallande ofta tillåter spelare att backa in i nickdueller, att alltså inte gå upp utan bara trycka till den motståndaren som är uppe i luften. Det kan ju leda till ganska obehagliga skador emellanåt, folk som landar på nacken och annat. I matchen mot Varberg så ledde det till ett mål. Varbergs andra mål, där Jo Inge Berget fick precis en sån tryckare strax utanför eget straffområde utan åtgärd från domaren. Och det var ju, Varberg spelade ju så här ganska konsekvent faktiskt redan från början i matchen. Och det har ju, det här är ju ingenting som är liksom slår hårdare mot MFF än mot någon annan. Det är inte därför jag tar upp det, utan det känns som att det är någonting som den svenska domarkåren åtminstone inte riktigt har hängt med i, att det här har blivit en allt mer, vad ska man säga, vanligt förekommande teknik att använda sig av. Och jag vet inte, jag känner lite grann att det är någonting som man måste ta tag i nu. För inte minst med tanke på att hälften av allsvenskans matcher avgörs på hårt konstgräsunderlag. Där den här typen av fall och smällar kan få väldigt ödesdigra konsekvenser. Så säger jag. Vad säger ni?
Jag kan bara hålla med. Det var liksom inget så... öppning för debatt, kändes det som. Det var ett anförande. Det är svårt att argumentera emot.
Sant. Jag funderar mer så här att det är lite motsatser, för jag kan också bara hålla med dig. En sak jag har reflekterat mycket över är att man däremot i situationer med spelare på marken numera blåser frispark så fort någon har en hand i ryggen eller känner det minsta i ryggen. Alltså, så det finns en spännvidd som inte är bra där. För jag tycker det är alldeles för många billiga frisparkar där det nästan inte är kontakt. Medan de här svårare grejerna då i luften, jag skulle även vilja lägga till en hel del rätt fula stämplingar bakifrån. Det fanns väl en på Simovic som kunde mycket väl åkt ut nu mot Malmö.
Han stämplade till Bejmo där, va?
Ja, precis. Mm. Alltså där skaderisken är hög. Så jag tycker väl generellt att domarna har varit ganska bra på senare år annars, men just nu finns det en spännvidd i bedömandet. Och vad det gäller det här med att man faller väldigt lätt vid minsta beröring bakifrån, det kanske inte är ett svenskt fenomen, det kanske är mer ett internationellt. Men spännvidden, jag håller med dig Fredrik, för spännvidden har blivit för stor i bedömningen.
Ja, för det känns lite grann som... det är en sån typ av situation som, jag vet inte, den kräver lite fingertoppskänsla ändå. För mig som åskådare så tycker jag att det är väldigt tydligt vilka situationer det här, alltså när en spelare går in och liksom trycker till en motståndare i, någonstans i i midjan eller på underkroppen så att de tappar balansen fullständigt. Men det verkar som att det finns mer än en domare som har svårt att uppfatta när det här sker. Vilket är jättekonstigt för mig.
Ja. Nej, det är inga motsatser, så det är väl bara att hålla med.
Sen ska ju Malmö FF kunna besegra Varberg ganska bekvämt, även om matchen så skulle spelas utan domare. Men det är ändå värt att ta upp, tycker jag. Då när jag har fått ur mig detta så kan vi blicka framåt. MFF har nu närmast på programmet bortamatch mot AIK på torsdag och hemmamatch mot Kalmar på måndag. Och om vi tar AIK-matchen först, Kalmar-matchen är lite svår att orda om innan AIK-matchen är spelad, men de får ändå förekomma här som i någon sorts paket. Det finns ju, med tanke på de ändringar och de byten som Tomasson gjorde här till matchen och i matchen mot Varberg, så finns det ju lite olika saker att diskutera och spekulera kring. Vi har ju då till exempel mittfältet där, Vagic, Rakip eller Innocent rent av. Han har ju, jag vet inte vad det är för sjukdom han har drabbats av nu.
Jag läste någonstans att det var något ljumskrelaterat. När jag ställde frågan på efter Djurgårdsmatchen till Jonas Tomasson, så sa han är inte frisk.
Det ger ju utrymme för väldigt många svar, såklart. Ja. Men vi har den platsen. Vi har Berget och Rex tillbaka i startelvan. Ska Beimo fortsätta eller ska Larsson in? Kommer Nilsen att fortsätta? Är Johan Dahlin rent av aktuell för spel? Vad ser ni i spåkulan?
Jag tror inte att Dahlin spelar. Jag blir förvånad om Erik Larsson inte kommer in. Och samma sak med Berget och Rex. Och sen skulle jag ju förorda att Berget spelar istället för Rakip på mittfältet mot AIK borta. Jag skulle nog fortsätta med Nilsen och inte plocka in Brorsson. Men det är bara en personlig synpunkt. Det är svårt att veta hur han resonerar. Men...
Ja. Varför tycker du så?
Nej, men jag tycker att jag hade hoppats mer på Beimo. Jag tyckte han var rätt duktig på försäsongen i några matcher. Det blir lite mer fart med Erik Larsson, men jag kan ha fel. Det är möjligt att Beimo är bättre i defensiven. Jag är lite kluven, det är nog den jag mest är osäker på. Jag tycker att Nilsen ändå är en bättre fotbollsspelare än Frans Brorsson, det måste jag säga. Och sen defensiva mittfältet vi har pratat mycket om det, men jag tycker att det är en självklarhet. Och jag tycker också att det är en självklarhet att framförallt mot en bortamatch mot AIK, att man får in defensiv styrka i Berget och Rex lagspel. Och så kan säkert Birman Sevic komma in och ställa till det lite grann. För jag tycker inte han höll hela matchen, eller så länge han spelade. Jag tyckte han tappade också. Jag hade väntat mig lite mer av honom faktiskt.
Är du av annan åsikt, Fredrik?
Ja, jag tror nog att Erik Larsson går in från start. Svårt att säga att han ställs över i två matcher. Jag tror fortfarande att han betraktas som liksom valet nummer ett på högerbacksplatsen. Jag tror att den enda förändringen vi får se i startelvan... Nej, de två förändringarna vi får se i startelvan är ju Erik Larsson och Pavle Vagic. Nej, vad pratar jag om nu? Nu tänker jag på hur de avslutade matchen senare.
Jag skulle säga det var en grej, va?
Nej, stryk allt. Jag tror att det blir Berget och Rex på kanten och Vagic centralt på mittfältet. Mm. Och så blir det Erik Larsson till höger i backlinjen.
Jag tror du Lasse...
I övrigt samma.
Så ni är helt överens då? Alltså med andra.
Jag tror du på Lasse också istället för Brorsson.
Ja, Lasse Nilsson, jag istället för Brorsson. Jag tror att fortsätta.
Jag är helt överens.
Gud, vad tråkigt.
Mm, det var tråkigt.
Vi är ingen... Ja, nej, jag har ingen. Men det kanske är som ni sa tidigare, eller som Fredrik sa tidigare, så är det ju ett intensivare spelprogram på gång här nu ett par veckor i alla fall. Så att det blir väl kanske naturligt då med lite mer rotation in och ut ur startelvan.
Mm. Men jag tror framför allt...
Och det är ju ärligt talat roligare.
Mm. Ja, visst är det så. Men jag tycker också att det som MFF verkligen, verkligen, verkligen måste se upp med mot AIK är ju... Jag satt och kollade deras match mot Norrköping här igår. Det är också en intressant aspekt av den här matchen att Norrköping, eller att AIK får en dags mindre vila. Det kan säkert spela in. Tunga i luften på fasta. Här är det ju verkligen upp till bevis på MFF någonstans. Att det är en rejält svår utmaning, liksom det här luftspelet in i straffområdet. Där är AIK riktigt, riktigt jobbiga att möta. Det är mycket, mycket nästan lägen som dyker upp mot Norrköping. Bollar som dimper ner och så vidare. Stångas och böka in i straffområdet. Där måste också inte bara backlinjen hitta rätt då, eller försvararen hitta rätt, utan även Marco Johansson måste kunna äga sitt straffområde på ett sätt som han kanske inte riktigt har gjort hittills den här säsongen.
Nej, det är ju en aspekt faktiskt när vi tittat på de här situationerna även mot Varberg, att jag tycker att han är för mycket linjemålvakt. Han kommer inte ut och dominerar som Pontus Dahlberg till exempel gjorde i Häcken.
Nej, därmed så känns det som att den räddningen som Marco Johansson fick göra på precis i slutet kan ju vara en sån sak som ger ett lyft.
Absolut.
Där fick han ju ändå, även om han släppte in 2 mål i den här matchen, så fick han ju ändå i slutskedet rädda 2 poäng till laget.
Jo, det var en bra, riktigt bra räddning det.
Men med det sagt så håller jag absolut med om att hans del i de defensiva fasta situationerna måste ju också bli bättre, såklart. Mm.
Nej, men det är intressant det med AIK, för att jag tror att de kommer gå mycket på tyngd och kraft och lyfta in i straffområdet, antingen via inlägg eller lite fasta situationer och sådana saker. Det är där de vill liksom besegra med, för i det uppställda spelet så tror jag inte de liksom lyckas på samma sätt. Där har de svårare och så. De får inte sälja sig heller, för det finns bra kontringsspelare i MFF, och det är en stor yta på Friends också, vilket spelare som Anders Christiansen brukar trivas väldigt bra med. Men med det sagt så ska vi väl säga att det blir väl kryss i vanlig ordning där uppe. Det har väl slutat så de senaste 4 åren, om jag inte minns fel.
Vad är det för, jag menar, om MFF ska kryssa nu för tiden, så är det ju 2-2 eller något sånt som man får.
Det var väl det som det blev förra året också. 2 mål av Kristelin.
Och det är ju, vad tänker ni, vad tror ni att MFF tycker är en acceptabel poängskörd från de här 2 matcherna?
4. Eller men de är nöjda med 1 poäng där uppe.
Ja, 4 poäng är också att man fortsätter snittet på 2 poäng per match, och det är ju det snittet man har nu också. Så att det kan man gå till EM-vila med det snittet, så tror jag att man är ganska nöjd.
Men det som är intressant tycker jag, när man tittar framåt, om vi kikar ända mot Kalmar-matchen, så är det alltså så att det finns 1 lag i Allsvenskan som är obesegrat så här långt. Vad hade vi sagt Kalmar FF förra säsongen, så hade de nog skrattat det. Men så är det. Dessutom är det så att inget lag har släppt in färre mål än vad Kalmar har gjort. Så det kan bli en spännande match. De har alltså släppt in, vid snabb blick här nu, 3 mål på 5 matcher.
Mm. Och så har de blåvitt hemma här på onsdag. Så det börjar ju för nya poäng, höll jag på att säga.
Det är faktiskt de och Mjällby som har släppt in 3 mål var, om jag tittar snabbt här. Sen är det ju fler på alla andra. Jag har förlåt, Djurgården kanske också har 3.
De har ju...
Nej, de har 4. Norrköping har 3 insläppt, förlåt. Ja.
Ja. Nej, det är ju lite så i Allsvenskan hittills att det är antingen eller. Alltså det är ju inget... Är det Djurgården då som har gjort ganska många och inte släppt in så många? Men annars så har det ju liksom... Lagen har ju lite grann valt sida. Antingen så är det många mål åt båda håll eller inte så många mål åt något håll. Det känns ju som att... Jag tänkte vi kunde avrunda här med... När vi nu är ändå inne på tabellen, så... Har du liksom... Kan man ju redan ana att det här kommer att bli en ganska jämn serie? Det känns inte som... Eller tror ni att det är något lag här som i alla fall inte före EM-uppehållet? Vad tror ni att det kommer att se ut ungefär så här? Tänk avståndsmässigt. Eller är det något lag som kommer att vinna resten av sina matcher här?
Det är en svår fråga.
Ja, absolut. Nej, men jag bara, alltså, av det ni har sett hittills, finns det något lag som ni kan liksom... Som ni tänker att ja, men de kan sopa rent här det som är kvar och rycka ifrån lite.
Det var ju det man trodde om Djurgården, men efter Degerfors seger där så kan man ju inte tro det heller längre. Så att,
Nej.
Det kommer nog vara ganska jämnt fram till. Jag brukar alltid säga att en jämn allsvenska brukar gynna Malmö FF eftersom de har en så bred trupp. Men än så länge har inte det visat sig. Men det är möjligt att det är det som gör utslag i längden.
Ja, men jag skulle kunna ha, och jag skulle nog fortfarande kunna tro att Djurgården kan dra ifrån lite. Nu är det ju inte så många poäng kvar att rycka med för Djurgården. Men det, om de lyckas behålla fokus, för de ska inte in i ett Europaspel. Där har de ju liksom möjlighet att lägga all kraft på allsvenskan och verkligen... Och verkligen dra ifrån lite grann, för MFF kommer ju spela mycket Europakval såvida man inte gör ett totalt fiasko i internationellt här under sommaren. Så där tror jag Djurgården. Nu torskar de mot Degerfors, men det är liksom första matchen på 23 år på Stora Valla för Degerfors. Det är en gräsmatta som är rätt sumpig efter mycket regn. Oj, anmärkte jag på naturgräs.
Ja, för dig.
Förlåt mig.
Sånt som händer.
Nej, men det är liksom, det är inte helt lätt för Djurgården som kommer från ett annat material och komma dit och spela. Man kan fatta att de förlorar den matchen, så att säga. Men jag tror att Djurgården har i sig att faktiskt fortsätta gå starkt. Men med det sagt så vill jag även påpeka att till helgen där så spelar de ett derby mot Hammarby, och vi vet alla hur Djurgårdens derbyform är.
Jag tror också vi ska säga det här när vi pratar antal omgångar. Det är ju faktiskt så att det är bara Malmö FF och Elfsborg som har 4 matcher kvar. De andra lagen har bara 3 matcher kvar till uppehållet. Så att det är inte så mycket att rycka på egentligen.
Nej, men det känns som att Djurgården kommer vara kvar där uppe och vara med och slåss om guldet så småningom. Det är inte mycket som talar för att de skulle börja tappa väldigt mycket poäng. Tycker även IFK Norrköping ser intressanta ut om de nu inte brandskattas för hårt ändå som.
Så kontentan är att det kommer fortsätta vara en jämn serie.
Ja.
De här 3 omgångarna plus med, alltså Malmö har ju den poängmässig fördel om det eventuellt, eller Elfsborg eftersom de har en match extra.
Det kommer ju att jämna ut sig i slutändan, antalet spelare.
Det lär göra sig.
Man får väl konstatera liksom, trots att spelet inte fungerade för Malmö FF mot Varberg, om vi ska summera det på något sätt, så är det ju en perfekt allsvensk omgång för Malmö. Där man liksom, allt som havererade mot Djurgården och det man tappade i avsnitt i toppen, det får man i kapp här nu igen. Liksom. Och tittar man noggrant på det så ser man också att MFF har gått bättre i år än vad man gjorde vid den här tiden förra året. Man har presterat bättre mot de lagen, alltså i de här matcherna, än vad man gjorde förra året. Så att säga. Varberg hemma var ju till exempel ett kryss i fjol.
Ett sent kryss, va?
Anders Christiansen blev arg.
Så det här maktskiftet, ska vi vänta med maktskiftet?
Ja, jag tycker vi väntar med maktskiftet, eller om det kommer ett nytt maktskifte. Maktskiftet varar bara i 4-5 dagar. Det svänger snabbt i kvällstidningsbranschen.
Ja. Vi återkommer efter matcherna mot AIK och Kalmar. Exakt dag är svårt att utlova i nuläget. Ni får hålla utkik helt enkelt.
Får jag bara som lite direkt intresserad konstatera att jag tyckte det var, det här är ju bara ett inpass från sidan, så, men det var lite synd att MFF inte kunde landa, att MFF landade 5 nya år här med Puma. Jag hade rent på ett personligt plan, det finns liksom inget så här strategiskt eller långsiktigt sportsligt baktanke på detta, utan det bara,
du har inte aktier i någon annan tröjtillverkare.
Verkligen inte. De kan säkert vinna 5 raka SM-guld med Puma som tröjsponsor också, det är inte det. Men det har varit intressant ur ett rent, vad ska man säga, estetiskt perspektiv att få se en ny sponsor testa och ta fram MFF-tröjor.
Det är ju också intressant så tillvida att man har en hög chef från ett annat sportvarumärke i sin styrelse.
Just det, Hummel, va?
Ja.
Mm.
Det är lite, det tänkte man ju annars i sitt stilla sinne att det var någon sorts förlöpare till ett byte.
Ja.
Så var det inte.
Så var det inte.
Ja, de är luriga. Det får bli det sista. Det var bra att du tog det, Fredrik, för det var värt att lägga en minut på.
Ja, men visst var det. Fyllde ut lite grann.
Det här har varit avsnitt nummer 247 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej!
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.